Då hälsar vi hjärtligt välkomna till en helt ny säsong utav Sportbladets Premier League-podd. Uppställningen är densamma som förra säsongen. Inga spelare ut, inga spelare in. Typ. För Frida, vart har du tagit vägen?
Nej, jag har ju begett mig till de brittiska öarna. Så att jag befinner mig inte riktigt i London utan i Essex en bit utanför London. Men tanken är väl att jag så småningom ska flytta in till den engelska huvudstaden och sen blir jag kvar där på obestämd tid.
Det är otroligt. Vad är det du ska göra?
Ja, jag ska väl göra lite av varje, är väl tanken. Det blir ju främst fokus på Premier League, of course, men det finns ju en massa annat också. Vi har en massa svenskar i Championship, vi har svenskar i Women's Super League, så att det finns att göra. Det är ju en hel del matcher som spelas varje vecka trots allt.
Mm. Och Kalle Karlsson, du sitter kvar på din vanliga stol.
Jag sitter kvar på min vanliga stol och inga utflykter.
Nej. Vet ni vad jag tänkte vi skulle göra idag? Idag ska vi gå igenom, först ska vi säga någonting om Charity Shield som spelades igår då. Världens mest glorifierade träningsmatch, eller vad ska man kalla det? Är det en riktig fotbollsmatch?
Ja, men jag tyckte väl att det blev en riktig fotbollsmatch igår, trots allt. Det var något momentum strax efter Manchester Citys 1-0-mål där det slumrade till lite och det kändes som att det inte hände någonting. City-spelarna låg i sina positioner och Liverpool-spelarna såg ganska... De tog inte så mycket initiativ och det var ganska mycket stiltje. Men då såg ju Joe Gomez till att tackla David Silva rätt rejält, så att Pep Guardiola i alla fall blev uppeldad, och så fick han ju det här berömda gula kortet, eller det historiska gula kortet, som första Premier League-tränare. Så att jag tyckte, där kändes det ändå som att det vände, och sen i slutet av matchen, det var ju kaos åt båda hållen, så att jag tyckte väl ändå att det blev en ganska bra final för att vara Community Shield i slutändan trots allt.
Vi ska ju gå igenom alla lag här inför starten, men Kalle, visst känns det som att det är de här två lagen som gör upp om det i år igen, eller kan någon av de andra blandas i år, tror du?
Nej, det ska ju inte vara möjligt för dem med tanke på stort avståndet var så sent som för ett par månader sedan. Samtidigt så vet man ju inte, alltså det är ju en klyscha, men om Leicester kan vinna ligan så finns ju hoppet för alla lag. Mm. Men det är klart att de här står på en platå idag som gör det svårt att se något annat lag hota den här säsongen. Sen vet man ju inte, jag är svårt att säga att något annat lag vinner, men man vet ju aldrig om någon av de här två skulle dippa, att något annat lag skulle kunna hota på en andra plats.
Just det. Såg du matchen igår, Kalle?
Nej, jag var i Västerås och spelade Division 2-match. Jag såg inte matchen när jag spelades. Däremot kollade lite grann i efterhand och han ser ungefär 25 minuter av starten där och såg fram till City gjorde mål och några minuter till. Och då såg det ut som de hade greppet. Men jag förstår så, förstod på efteråt att Liverpool lyfte sig ganska rejält i andra halvlek.
Mm. Ja, det kändes som att hade den matchen gått till övertid istället för direkt till straffar så hade det varit en rejäl fördel i Liverpool för dem. City såg tröttare ut helt enkelt i andra halvlek och det blev också lite grann, Trent Alexander-Arnold har inte sett så där jättebra ut på försäsongen. Han hade ingen bra första halvlek heller. Matip kom in och Joe Gomez gick ut som högerback i kombination då med att Leroy Sané gick sönder. Vet inte hur pass allvarligt, men han kunde i alla fall inte spela vidare i matchen. Han gav Pep en frustrerad blick, kan vi väl kalla det, på väg ut. Ryktas vi vara på väg till Bayern München.
Ja, han blev ju, Pep blev ju lite sur under presskonferensen när han fick frågan om just det där att när det såg ut som att Sané sa någonting till dig, vad sa han? Och det såg inte ut som att det var någonting positivt, och då liksom det hettade till i Guardiolas ögon och han var direkt så här liksom att vadå? Vad antyder du? Jag bara frågar om han skadar. Jag var orolig för hans skada. Alltså det var mycket sånt. Så att, jag vet inte. Det var en ganska överreaktion. Men den här journalisten försökte väl fiska lite också. Säkert. Dock var det ju så att det kom ju många rapporter om att Sané inte ens skulle vara med i truppen truppen överhuvudtaget på grund av den här flytten då till Bayern München. Vilket då får en att tro att det kanske inte är så nära som vi tror just den flytten. Med tanke på att den ändå var med i starten. Mm.
Ja. Vi ska komma in lite mer på det där med ins and outs då i de olika lagen inför den här säsongen. Men vi kan väl konstatera i alla fall att Manchester City tog hem årets första trofé. Om man inte ska räkna Audi Cup som...
ja, det blir många sådana där liksom lättvikta troféer nu.
Som Lucas Moura gjorde på Twitter. Han var glad för sin första trofé med Tottenham.
Alla, ja precis. Man får ju ta det man får. Men alla matcher som har annorlunda regler för mig, då får man ta dem med en nypa salt. I den här matchen får man ju göra fler byten och då för mig är det inte en riktig tävlingsmatch.
Nej, 6 byten var det här. Och jag menar, det är 2 lag som inte har fått tillbaka alla sina spelare än från mästerskap runt omkring. Och Agüero, Gabriel Jesus kom in och spelade. Han har inte gjort mer än ett par träningar med laget på grund av Sanés skada. Fick han spela ganska många minuter ändå igår. Så att det var som det var med det. Vi lägger den matchen till handlingarna då. Det känns ju också så här, jag kan också tycka att vinner man både ligan och båda de, egentligen skulle de ju stått på båda sidor utav planen i den här matchen. Det är ju FA-cup-segraren som möter ligavinnaren. Och eftersom City vann båda så känns det rättvist att de fick vinna den här trofén också då, när de borde stått på båda sidor.
Men jag tänker psykt, du som Liverpool-supporter, var inte du lite orolig i paus? För att det såg ju faktiskt, ärligt talat, helt bedrövligt ut från Liverpools sida under de första 45.
Ja, det såg inget bra ut första 45 och då, alltså det har ju, igen, det har ju sett ganska dåligt ut under ganska stora delar av den här försäsongen. Men andra halvlek var ju precis det man ville se. Samtidigt så tyckte jag till exempel att en Mohamed Salah såg bra ut och en Firmino såg också pigg och frisk och hel ut. Och det var ju den typen av besked man ville ha liksom. Men sen till exempel Alexander Arnold gjorde ju ingen bra halvlek. Alisson kanske kunde gjort lite mer på målet som Sterling gjorde, jag vet inte. Men ja, jag tror inte så stora växlar på det. Däremot så var det kul att se Liverpool faktiskt spela ut i andra halvlek. För det har man inte sett så mycket under försäsongen. Också för att det har fattats en massa spelare. Såklart. Men jag tänkte så här, att vi skulle gå igenom Premier League i bokstavsordning. För att helt och hållet plocka ut det sportsliga elementet. Där ska vi inte spekulera, det ska vi göra på slutet. Ska vi försöka resonera oss fram till en topp 4 och en botten 3. Men vi börjar med Arsenal som ju rent... bokstavsmässigt då kommer först. De är etta i tabellen just nu då. Där har Aaron Ramsey, Peter Cech, Danny Welbeck, Lichtsteiner, David Ospina och sen ett antal ungdomar lämnat klubben. In har Nicolas Pepe som det ryktades länge om, den här intressanta yttern. Han har varit väldigt fokuserad på yttrar, Emery, att han vill ha in... en duktig ytter, det var ju Zaha länge det pratades om. Men Nicolas Pepe blev det till slut för 72 miljoner pund, 850 miljoner kronor någonting. Ceballos från Real Madrid in på lån och den här talangfulla backen av William Saliba från Saint-Étienne också in på en, på den listan jag har, en undisclosed fee.
Han lånas ju dessutom tillbaka till centret igen. Så
ja, så var det, ja, just det. Han kommer ansluta först nästa säsong då.
Jag har bara hört summan 27 miljoner pund. Jag stämmer. Vet inte om den stämmer.
Stämmer.
Ja.
Mm. Vi pratade ju förra säsongen om det desperata behovet utav mittbackar. Det behovet har ju inte liksom minskat under den här sommaren. Vi har en Koscielny som verkar vilja tillbaka till Frankrike. Jag har knorrats en del. Det ser ut just nu som det är liksom holding och ja, nu glömmer jag alltid bort vad greken heter. Sokratis. Det är lättare än man tror. Grekerna brukar ha så fruktansvärt krångliga namn ibland. Men att det är de två som ska vara liksom mittbackslåset där. Vad säger du om det, Kalle?
Nej, det känns ju oroväckande, minst sagt. Det är bara att titta på vad de andra toppkonkurrenterna har spenderat i försvaret de senaste åren med City, om vi börjar med dem, när de börjar lasta på John Stones. Och Liverpool satte världsrekord, försvarare. United ser ut att slå det världsrekordet idag, verkar det bli klart med Harry Maguire. Och så Arsenal med Sokratis och Rob Holding. Det rimmar liksom inte om man ska vara med och konkurrera. Nu är väl inte Arsenals vision att konkurrera om någon titel i år, men risken är ju att man hamnar efter och så liksom är man inne i den där negativa spiralen. Jag tycker det är huvudlöst när man tittar på deras transferpolitik, att man år efter år negligerar behovet av att verkligen stärka upp försvaret, att prioritera att lägga investeringar där man verkligen behöver dem. Och jag tror att det kommer kosta laget igen. Och visst, de gick på den där sviten förra hösten där de inte förlorade en match på 22 matcher eller vad det var. Men sen när verkligheten väl kommer i kapp dem, så är det individuella försvarsspelet, tycker jag, som brister för ofta. Det är inte något strukturellt fel som tränaren kan limma ihop med att göra si eller så, utan spelarna är inte tillräckligt bra helt enkelt. Och då blir det oerhört svårt att konkurrera med de lagen som köper in spelare som håller en helt annan dignitet.
Mm. Topp 4 i år?
Alltså, nej, så inte om jag tittar på den truppen som är nu. Samtidigt så, den där offensiven är ju så otroligt spännande. Så skulle det komma den där förstärkningen där bak, det kan ju fortfarande göra det. Det snackas ju om Umtiti till exempel från Barcelona. Så sent som idag såg jag rykten om det. Sen om det verkligen blir konkret, det får vi ju se. Men skulle de få en liksom förstärkning, då kan det förändras på ett dramatiskt sätt. För att offensiven är ju så god som någon annan.
Mm. Alltså, verkligen. Hur känner du, Frida? Är det topp 4 material som Emery har att förfoga över?
Nej, alltså framåt sett så är det klart att det ser, då är det ju topp 4 nivå. Och jag fattar ju det här med Nicolas Pepe, alltså att han fyller ju ändå ett visst tumrum till höger som de kanske behövde fylla. Men sen är det klart, de har ju samtidigt aldrig haft problem, eller aldrig, men de senaste säsongerna så har de ju inte haft problem med målskytte och offensiv, utan det är ju defensiven. Så på det sättet så, ja, då finns det ju ett ganska stort frågetecken om man ska lyckas slå sig in där. För jag tror det kommer bli tufft, och det är fler utmanare än någonsin också som faktiskt kan slå sig in i topp 6 som inte har varit där tidigare. Så att det är liksom, det är så mycket hot från alla håll och kanter. Så då tror jag att en tät defensiv, det räcker nog långt den här säsongen.
Det är ju många tuffa matcher under den här Premier League-säsongen, alltså, herregud. Vi rör oss vidare till ett, alltså vad säger det, såg ni Aubameyangs mål mot Barcelona förresten? Den satt där den skulle, kan man säga. Den kan ni googla fram där hemma. Det var ett riktigt vasst avslut, men det vet vi att han kan, den gode Aubameyang. Vi går vidare till Aston Villa då, som är tvåa just nu i tabellen. Alltså laget som har spenderat mest. Nu får vi väl se, nu kanske Manchester United går om de signar Maguire idag. Men de har alltså, Aston Villa har plockat in Tom Heaton från Burnley då. En bra förstärkning, 8 miljoner pund, det tycker jag är bra.
Verkligen bra förstärkning.
Bra värvning. Nakamba från Club Brygge, 11 miljoner pund. Douglas Luiz från Manchester City, 15 miljoner pund. Trezeguet, den egyptiska Trezeguet ska sägas, inte den gamle David Trezeguet som har dammat av dojerna. Från Kasimpasa för 8,5 miljoner pund. Matt Target från Southampton, 11 miljoner pund. Jota, och då är det inte Diogo Jota utan det är Birminghams Jota. El Ghazi från Lille, Wesley Club Brygge för 22 miljoner pund. Ezri Konsa från Brentford för 12 miljoner pund. Och sen då förstås Tyrone Mings från Bournemouth för 20 miljoner pund för Tyrone Mings.
Ja, 26 är min summa till och med. Ja. Det kanske är med bonusrelaterade.
Ja, precis.
För mig är det en väldigt hög summa för en spelare som varit så skadebenägen senaste åren.
Och som dessutom väl typ 3 plus som bäst när han är hel.
Ja, jag håller med om det. Jag sätter ett frågetecken kring den värvningen. Alltså den prislappen framförallt.
Ja. Ut har Villa släppt några fina namn då. Emile Jedinak inte kvar. Det sörjer man ju lite grann. Det är en sån spelare man gillar att se i Aston Villa-tröjan. Ross McCormack, eller McContract som han hette en gång i tiden. Han signades för nästan, vad var det? Då var det väl typ 15 miljoner pund eller någonting. Aston Villa nere i Championship. Och Michael Richards hittar ju på listan ut och ja, en massa spelare ut. Glenn Whelan. det är ett helt nytt lag de har att ställa ut till den här säsongen Aston Villa. Och jag vet inte ifall det är det rätt väg att gå.
Det tyngsta tappet är väl ändå Tammy Abraham som gjorde väldigt många mål på lån i fjol från
Han var ju inlånad bara.
Så det kommer bli en otro, det tror jag blir liksom avgörande för
men John Terry kvar.
Aston Villa nu, om den nya Wesley kan ersätta Tammy Abrams mål, för att är det någonting man behöver som liksom bottenlag, så är det ju, eller nykomling, bottenlag, snedsträck, så är det ju någon spelare som verkligen petar in de där målen. Jag menar, Brighton hade inte varit i Premier League idag om det inte hade varit för Glenn Murrays målform förra säsongen. Så att jag tror att de står och faller med det. Och det blir oerhört intressant. Jag har ingen koll på den här Wesley från Club Brygge, men han kostar 22 miljoner pund, så att han ska ju göra några mål för att betala av det i alla fall. Och sen kan man väl konstatera att Tom Heaton för 8 miljoner pund som du var inne på där. Det är ju en väldigt bra värvning. Det kan vara ett av sommarens fynd. När han kom tillbaka till Burnley i fjol, det var ju då deras kurva började peka uppåt. Och tillbaka från skadebekymmer som man hade förra hösten. Det kan också vara en sån där faktor som väger över för Aston Villa.
Ja, hur snackas det borta i England då? Du som har varit där i 3 dagar nu, Frida. om just Aston Villa och den enorma investering de har gjort. De har alltså spenderat för nästan 1,5 miljard.
Ja, alltså det man främst har märkt är ju att de är ganska trötta på att höra den här jämförelsen med Fulham som vissa vill göra. Det här med att man spenderar väldigt, väldigt mycket pengar och så faller det kanske inte speciellt väl ut i slutändan, precis som det gjorde för Fulham då. Men å andra sidan så det de har gjort smart, Aston Villa, det är ju att de flesta värvningarna plockade de in tidigt under försäsongen. Så att de har ju faktiskt hängt med varandra och kunnat spela ihop sig nu under nästintill hela försäsongen. Så att på det sättet så har de ändå värvat strukturerat, och det är ju samtidigt inte speciellt konstigt att en nykomling plockar in många spelare. Så det såg vi ju, jag menar Huddersfield gjorde samma sak. Skillnaden är väl att Huddersfield betalar inte så här höga summor, vilket ju ändå kan indikera att det kanske kommer gå precis lika bra som det gick för Huddersfield första säsongen då. Efter att de klev upp. Men jag tror nog att Aston Villa-supportarna, de fattar ju att det här kommer bli tufft. Men jag menar en 17:e plats eller sådär. Det är väl inte helt orimligt att man siktar på det liksom. Hänger kvar.
Det är lite full anvarning. Alltså spendera stort. Stora namn. I det här fallet handlar det mer om namn som de är namnen med andra spelare. TCG till exempel. Det är ett stort namn. Det är inte
TCG och Shota. Det ser ju jättebra ut.
Precis. TCG från Kasimpasa är ju inget namn i sig. Men TCG är förpliktigare ju. Och sen har du ju inte nämnt det häftigaste namnet. Det är ju Marvelous Nakamba som han heter. Det är ett fantastiskt namn. Alltså. Han måste ju vara riktigt bra den här spelaren. Så att... Jag tror också att det blir ganska tufft. Men samtidigt med den känslan de hade i fjol där med Dean Smith och liksom känslan av att tillbaka till liksom grunderna och Willa, och han är supporter till laget, och det var ju en väldigt härlig liksom atmosfär kring Villa i slutet av förra säsongen efter alla tuffa år de hade med Randy Lerner och hans ägande som bara drog klubben ner i skiten egentligen. Så jag tror att de liksom svävar ju fram på någon slags framgångsvåg just nu. Och det är väl den där energin som många nykomlingar kan ta med in. Att det är den som kan rädda dem kvar.
Mm. Kanske nämna också att Jack Grealish, det är lite så här upp till bevis för honom nu också. Och mycket hänger ju på honom. Och är han bra så är oftast Aston Villa bra. Så han är ju verkligen, det är verkligen nyckelspelaren.
Och det är så intressant med det tycker jag, just för att det är så många spelare som är bra i Championship som inte är bra i Premier League. Det är ju så enormt stor skillnad. Jag tror framförallt för sådana här nummer 10-spelare liksom. Mm.
Ja, de får ju inte så mycket tid att jobba på. Det krävs extraordinära fötter för att vara en framgångsrik nummer 10, framförallt i liksom ett nedre halvanlag i Premier League. Man får inte så många chanser på en match att göra någonting kreativt bra utav bollen. Men Grealish känner jag är ändå spänd på honom. Man såg ju också, han slog ju igenom i Premier League faktiskt först. Som var då typ 19-åring.
18-åring till och med.
18-åring till och med, ja. Att det finns ju kvaliteter i den pojken. Så är det ju bara. Så det håller jag med om. Det ska bli väldigt spännande. Vidare till Bournemouth. Som då sålde Tyrone Mings för 20 miljoner. Det har vi varit inne på. Har plockat in namn som Lloyd Kelly från Bristol. Jack Stacey från Luton. Philip Billing då. Huddersfields. Det är väl den stora investeringen. För 15 miljoner pund. Eddie Howe kämpar på med små resurser såklart jämfört med många andra. Men har ju visat för att han vet vad som krävs för att vara framgångsrik i Premier League.
Ja, och där är faktiskt en spelare också som de har plockat in för 13 miljoner pund som verkar oerhört spännande. Lloyd Kelly som kom från Bristol City, vänsterback. Och han sägs inte vara en vanlig vänsterback utan det här ska vara någonting alldeles extra och tydligen så liksom, maxade han ut. Topp 6-klubbarna
var där och hög också ju.
Vad sa du?
Topp 6-klubbarna var ju där och hög också flera stycken. Han var ju varit väldigt omtalad men valde Bournemouth för speltiden.
Ja men precis, och är bara 20 år gammal dessutom och liksom maxar ut alla fystester och alltihopa. Så att, där tror jag nog att de har någonting, alltså också har någonting alltså lite positivt ändå att spinna vidare på. För Eddie Howe, han var ju... Det är väl lite så att han blir hyllad en period och sen så går det lite sämre och sen så liksom blir det lite mindre då cirkus kring honom och sen så blir han lite hyllad igen. Det går lite sådär upp och ner. De har inte riktigt lyckats hitta någon kontinuitet i sina prestationer. Men de har ju ändå fått behålla många av sina spelare och de har ju kvar Callum Wilson dessutom. Det var väl kanske det allra viktigaste att de fick behålla honom.
Om man tar offensiven så är den ju den är ju riktigt stark. Callum Wilson, Joshua King, Ryan Fraser som var en poängmaskin förra året. Jag tror mycket på den här nya yttern Danjuma från Klubb Brygge. Jag såg han in och skymta förbi i våras i något sammanhang och då såg man en spelare som har väldigt mycket speed, kan gå förbi, kan skapa saker på egen hand. Så skulle de kunna ha Fraser och han på varsin kant och som två forward som, jag skulle nästan säga att Callum Wilson är målgaranti trots sina skadebekymmer och Joshua King som... Ja, det är dags för det där riktiga genombrott. Han hade ju det för något år.
Per säsong,
ja, men liksom han hade ju det för något år sedan. Han gjorde väldigt mycket mål under en period. Man skulle ju se han leverera över en hel säsong. Då tycker jag offensiven är bra nog för att vara över halvan. Och jag tycker strukturellt så är de alltid tillräckligt organiserade för att liksom leverera offensiven så klarar de att hålla upp det. Mm. Det enda som är det är när de blir för naiva i sin... Alltså att de tror att de kan spela lite mer än vad de kan göra kort.
De får ju alltid problem mot storlagen.
Ja, alltså. Exakt. Och där blir de straffade. Men jag menar, de har legat senaste säsongerna i mitten och inte varit indragna i bottensliden. Så att, jag tycker det är en fantastisk prestation sett till vad de har för resurser.
Se vad Brooks kan ta vägen den här säsongen också. Precis. Slog ju igenom förra och var väldigt, väldigt bra. Också 20 eller något sådär, va? Så att han har ju mer att ge. Vidare till Brighton, är väl ett av lagen som kan få det lite tufft den här säsongen, vad man kan tänka. Har släppt Anthony Nocar på lån till Fulham. Förvånar mig lite grann, tycker jag, en fin spelare. I övrigt så är det mest spelare som man har, ungdomsspelare och kontrakt som har gått ut och så vidare. Inga stora grejer. Leandro Tosar från Genk in för 15 miljoner pund. Ingen koll på. Likaså Matt Clark från Portsmouth. På en undisclosed fee, det har jag heller ingen koll på.
Ja, snackisen är ju Adam Webster som går från Bristol City då.
Mm, just det. Mittback. Det är 20 miljoner pund på honom. Ja.
Och det kommer ju eventuellt att betyda att Lewis Dunk, som jag var oerhört imponerad av under förra säsongen, värvas till Leicester som ersättare då för Harry Maguire. Webster fick ju väldigt mycket hyllningar i fjol i ett starkt Bristol, och jag tror att det kan bli lite sådär barnsjukdomar när man tappar Dunk, som var väldigt dels befälhavare där bak och i mitt tycke lagets bästa spelare förra säsongen. Men jag tror att de har fått in väldigt stor potential i ersättaren där, men det kan i alla fall bli liksom att försvaret vacklar lite där. Sen blir det intressant att se. Potter har ju ändå fått uppdraget nu liksom att förändra dem lite grann. Bli lite mer spelande. Och vi kan kolla på andra klubbar som har gjort det tidigare. Det har varit en tuff omställning. Jag sätter otroligt stor tilltro till Graham Potters förmåga. Så att jag tror att han om någon kan lösa det här med Brighton, ett nytt kontrakt. Men det kommer att bli tufft. Jag lyfter på hatten, om man lyckas det, då är det riktigt starkt gjort.
Du har ju en speciell relation till Potter, Frida. Det kommer ja. Bli också speciellt att få bevaka honom då på plats under den här säsongen.
Jag är lite rädd för hur han kommer att reagera när han ser mig sitta där. Alltså det var vi skildes inte åt på. Jo, alltså, men han var nog mest trött på mina frågor, tror jag. För att när han var aktuell för Swansea så åkte jag ju upp flera gånger till Östersund. Enbart för att kunna sitta på de presskonferenserna och fråga honom om Swansea-jobbet. Och de andra journalisterna lämnade liksom över den frågan till mig. Så att, jag vet inte. Jag tror han mest tyckte att jag var lite jobbig där mot slutet. Men det ska väl bli kul att se vad, precis som ni säger, vad han kan göra. Och man får inte glömma bort det heller, att det snackas ju väldigt mycket om Graham Potter här, för att han är ju någon sorts liksom ny bild av det här med liksom de engelska tränarna som kommer fram och får äntligen träna Premier League-klubbar. De börjar ju bli fler och fler nu, det är ju inte bara de här gamla gubbarna och vi vet ju vilka som fortfarande hänger i, exempelvis en då i Newcastle, men i övrigt så finns det ju faktiskt lite mer, lite yngre, lite mer spelpositiva förmågor, och han är ju definitivt en av dem som engelsk media kommer följa väldigt noggrant.
Jag tror det är viktigt för engelsk fotboll också att han lyckas, för att annars kommer det bli det kommer liksom sätta ribban för tränare som inte har gått den där vägen som andra har gjort. Lyckas han nu, då kommer det öppna. Det kommer bli en ögonöppnare som är viktig för engelsk fotboll, för de har varit väldigt trångsynta och därför har de hamnat på efterkälken i ett europeiskt perspektiv.
Just att han är någonting annat också än en Lampard eller Steven Gerrard liksom, som är gamla storspelare. Och det är liksom den klassiska vägen för de här brittiska liksom tränarrekryteringen. Man tar en kille som var väldigt bra på fotboll en gång i tiden och så ska han vara väldigt bra på att träna. Just att han kommer helt från vänster gör dem ju så spännande. Vidare till Burnley.
Inte ett ord om Glenn Murray, trots att vi snackar Brighton.
Ja, det är klart.
36 barre nu.
Det är väl tanken att Leandro Trossard ska leverera bollarna till Murray så att han slipper springa så mycket. Det är i alla fall det man har hört, att han är väldigt bra på att slå inlägg, och det är väl tanken att då ska Murray vara på plats.
Glenn Murray är väldigt bra på att stoppa in dem i mål.
Det är en bra tanke. Jag är lite spänd också på Jahan Bakash, för att han lyckas ju inte alls i Brighton, men Potter är ju väldigt duktig på att utveckla spelare, så jag hoppas och tror att han skulle kunna få igång lite sådana där spelare.
Man känner ju inte instinktivt att Glenn Murray är en Graham Potter urtyp. Men Glenn Murray är ju en av ligans absolut smartaste anfallare. Han är ju en tänkande forward på många sätt, och det tror jag är en sån som Potter kommer uppskatta att ha där framme. Någon som inte bara borrar ner huvudet och kör, utan som faktiskt funderar lite grann på vad som händer runt omkring och hur han ska anpassa sig efter bästa förmåga till det. Till Burnley då. Har plockat in Jay Rodriguez från West Brom, gamle Southampton talangen som fick liksom karriären i alla fall hindrad av en väldigt allvarlig skada, har nu under några säsonger försökt kämpa sig tillbaks. Ska fortsätta i Burnley då med, tillsammans med Bailey Peacock Farrell som kom från just Burnley och några andra spelare in. Sen har Burnley då tappat Tom Heaton till Aston Villa, vad vi är inne på. Jonathan Walters och Peter Crouch har gått i pension. Kan de göra det igen, Burnley?
Jag tror inte det. Och det fanns väl en hel del frågetecken redan förra året om inte Sean Dyche magi kanske började avta lite grann. Sen var det väl också, det man föll på var ju att det här fantastiskt solida försvarsspelet som de hade 16-17 blev det väl då, va? Det fanns ju inte riktigt där. Alltså från att ha släppt in 39 mål så släppte man in 68 mål förra säsongen, vilket är ju, det är en helt otrolig försämring. Så det är väl lite upp till James Tarkowski där om inte han ska steppa upp lite igen och återigen också bli ett transfer target då, som han ju var efter säsongen 16-17. Det snackas ju hur mycket som helst om honom då.
Alltså de gick ju ganska starkt andra halvan av säsongen. Och någonstans är det väl det de tar med sig in i den här. Jag tror att de kan bli, jag tror att det är lite tvärtom. Jag tror att de kan bli lite bättre än förra säsongen. Då menar jag jämfört med vad de var under hösten när de låg under sträcket. Jag tror inte de kommer att åka ur, utan jag tror att Sean Dyche någonstans kommer hitta tillbaka till det där liksom svårslagna laget som kommer ta sina poäng på hemmaplan. Chris Wood, anfallaren, har ju sett otroligt het ut på försäsongen. Gjort, smält in 5-6 mål och får de liksom det bidraget från honom, och så har han Jade Rodriguez som kan hoppa in och spela lite runt omkring. Dwight McNeil som jag tyckte var en jättespännande ung spelare när han kom fram i fjol. Han kom ju tillbaka också precis i den vevan när Tom Heaton kom tillbaka, när laget började gå bra. Och det var så intressant att Burnley fick en spelare som var kreativ på kanten, för de har ju inte haft den typen av liksom, spelare. Det är ju mer liksom ner till kortlinje inlägg och den typen, utan han är ju liksom en gänglig ytter som är oberäknelig och lite poängspelare och matchvinnartyp. Jag tycker han var superspännande när han kom fram i fjol, just för att han kom fram i Burnley. Och sen tycker jag att jag menar Nick Pope tillbaka nu skadefri. Det är ju, kan ju rimligen vara en riktigt bra förstärkning för honom. Trots att han tappat Tom Heaton så har de Nick Pope tillbaka. Så jag tror att de blir lite svårslagna, framförallt hemma på Turf Moor.
Det är spännande, sen har de ju faktiskt rutin nu.
Spännande vet jag inte om det ordet jag använder för Burnley, men
solida.
De är solida.
Ginger Mourinho där bak, han kommer täppa till. Till Chelsea då. Där behöver vi inte prata så mycket om in, för där är ett transferförbud i full blomning. Mateo Kovacic har man då permanentat, som då redan var registrerad med tanke på lånet. Och så har man en Christian Pulisic som man gjorde klart med i vintras. Kovacic var ju där förra säsongen, Pulisic är ny för säsongen, men det är ju inga egentliga nyförvärv för de senaste veckorna. Pulisic har sett pigg ut på försäsongen, gjort ett par snygga mål, men inte minst gjorde ju visst var det Pedro som gjorde ett helt otroligt mål, kommer inte ihåg mot vilka det var, han klackade in en boll va, efter ett sanslöst anfall, minns inte mot vilka det var nu. Det var ett sånt där som passerade förbi. Däremot så måste vi när vi pratar Chelsea då förstås prata om utlistan, för där hittar vi en viss Eden Hazard, klubbens bästa spelare de senaste 10 åren. Så är det ju, sen Drogba drog så är det ju Eden Hazard som har varit the main man, kan man väl säga. Och det blir en ny tillvaro då, utan Eden som den extrema kreativa kraften på det där mittfältet och den spelaren som är verkligen spelare X i varje match som kan göra det där som ingen annan kan. Och sen då förstås med Frank Lampard i tränarsitsen. Vad tror vi om Chelsea inför den här säsongen? Jag tycker det känns fruktansvärt ovisst. Vad säger du, Frida?
Ja, alltså jag tror först och främst att man nu kunde man ju inte ens ersätta Eden Hazard även om man hade velat på grund av registreringsförbudet, men sen samtidigt så det går ju inte att ersätta den typen av spelare, utan här måste man ju tänka helt nytt, och det verkar ju som att Frank Lampard kommer ge de lite yngre spelarna chansen, alltså så som Tammy Abraham, Mason Mount och så vidare. Och då är det väl lite sådär att det kan ju falla väldigt väl ut, men det kan ju också gå åt andra hållet beroende på man är lite osäker på vilken nivå de håller. Precis som vi har sagt tidigare, så Championship och ungdomsspel det är en sak och Premier League är någonting helt annat. Så att han har ju en del att fundera på där för att försöka få ihop det, men sen får man ju inte glömma, han har ju ett par spelare kvar som är absolut världsklass. Jag menar, Kanté som man kanske inte tänkte på så mycket för säsongen eftersom han ju spelade i den här lite mer annorlunda positionen sett till vad man var van vid att se honom tidigare. Han finns ju kvar. Alltså det är ju inte så att Chelsea har en fruktansvärt dålig trupp bara för att Eden Hazard har försvunnit. Men däremot så någon måste ju kliva fram och ersätta framförallt målskyddsmässigt, för att där har ju Hazard varit överlägsen.
Ja, och vem är det som ska göra målen då? Nu är Alvaro Morata till slut såld dessutom till Atletico Madrid. Han var väl aldrig så aktuell egentligen. Det är väl Giroud som ska peta in dem, eller?
Ja, jag tycker de har ett stort problem i det. Att de kan spela med Giroud. Han är fantastiskt felvänd. Men han kommer ju inte vinna någon skytteliga. Han kan gå med och peta in lite mål. Men han är fortfarande som mest effektiv när han kommer in från bänken oftast. De har Tammy Abraham som jag tror kommer få chansen nu när säsongen startar faktiskt. Och starta. Han har ju fått mycket speltid i träningsmatcherna. Och där är tvärtom. Han är stark och han springer och han kan buffla lite. Men han är ju för dålig som länkspelare istället. Så det blir ju antingen eller där. Det blir väldigt tydligt i Chelseas anfallsspel hur de kommer variera vilka typer av egenskaper de har där framme. Jag ser inte att Pedro eller Willian kommer göra speciellt många mål. Pulisic har ju potential att bli en poängspelare, men gör han liksom över 8 mål så får man nog säga att det är en bra return för honom. Och sen har du då att mittfältet ska fylla på. Och då måste ju antingen Ross Barkley eller Mason Mount i den nummer 10-positionen bidra. Så jag sätter ett frågetecken där kring målskyttet. Jag tror precis som jag är inne på lite här, det kommer bli en större tydlighet framförallt för Kanté då.
Han spelar med tillbaka i sin bästa roll.
Ja, tror precis. Du. Två defensiva mittfältare med han och Jorginho i ett 4-2-3-1 system. Då tror jag man får ut precis det man vill få ut av Kanté igen. Så det kommer vara jättefaktor för dem. Men de kommer också behöva skapa chanser och de kommer behöva göra mål. Och just nu är det ett frågetecken kring hur de målen ska komma till. Mm.
Ja, vad tror vi om Lampard då? Alltså hur mycket tålamod har han?
Jag tror han har stort tålamod. Jag tror att han är så stark ställning i Chelsea-kretsar. Då får man det där mandatet från läktarna som gör att fansen, även när man gör misstag, då pekar fansen mot något annat håll. Liksom. Då är det ägarens fel eller det är liksom, jag vet inte, vinden blåste åt fel håll eller linjerna var sneda. Eller det, liksom, det blir ju så att tränare bedöms ju alltid väldigt godtyckligt. Gillar man inte tränaren, ja men då är det hans fel. Gillar man tränaren, då är det alla andras fel runt omkring och alla andra omständigheter. Så jag tror att han kommer få stort mandat här att göra den här generationsväxlingen. Så kan man peka på att om han inte lyckas, ja men det var ju transferförbud. Vad skulle han göra? Han jobbar med bakbundna händer och så vidare. Så att jag ser framför mig att han kommer att få jobba på här ganska ostört för att vara Chelsea mått. Och jag tycker han är en intressant tränare faktiskt med både ledarskap och spelmässigt.
Känslan är ju också att förvånas att många underskattar Lampards alltså tränarfilosofi. Alltså man har fått för sig att man har placerat honom i den här liksom 4-4-2-fotbollen med sparka och spring. Vilket han ju inte alls är om man såg på hur Derby spelade förra säsongen. Alltså det är ju tvärtom. Liksom, han vill ju att det ska vara kortpassningsspel och aggressivt pressspel och 4-3-3 var väl det han föredrog framförallt. Så att, alltså jag tror nog att man kanske riskerar att underskatta honom, för att jag har ganska hög tilltro till honom som tränare. Så just därför så tror jag att han mycket väl skulle kunna greja det här, eftersom att han är så pass flexibel eller har visat sig vara det som han är.
Men vad menar du med grejer det här då? Vad sätter du ribban för grejer det här?
Ja, exakt.
Det är det som är det intressanta.
Ja, jag skulle väl först och främst sikta på att inte få kicken under hösten.
Okej, men då tror jag också att man grejer det.
Ja, det är lite där jag lägger ribban. Men ja, det handlar ju framförallt om att man ska ju ge supportrarna hopp. Alltså, kan supportrarna se att, ja men som Sarri, det ska sig direkt med supportrarna. Och han hade ju en inställning som inte var speciellt smart om man vill behålla jobbet. Egentligen. Alltså jag tror att Lampard kan väcka någonting hos supportrarna om det skulle vara så att han får ihop det unga laget på ett ganska spännande sätt. Ja, de kommer förlora matcher och sådär, men ser det bara bra ut så får han ju arbetsro och kanske de får lite mer tid att spela ihop sig och så vidare och så vidare och så vidare. Där tror jag att man inte ska underskatta honom som någon sorts undermålig tränare, för det tror jag liksom inte att han är. Jag tror som sagt att han är flexibel, han kommer att anpassa sig utifrån det han har att jobba med, vilket ju inte är lika mycket som Sarri hade förra säsongen.
Nej. Ja, vad Chelsea vidare till Crystal Palace då, som har sålt Aaron Wan-Bissaka till Manchester United. Dessutom släppt Jason Punchen och Julian Speroni. Bakary Sakho har dragit till Turkiet. Likaså Alexander Sørloth också dragit till Turkiet. In har Jordan Ayew kommit. Vart placerar vi Crystal Palace? De har än så länge kvar Wilfried Zaha i truppen, och det var väl det som var sagt inför det här fönstret också, att antingen så säljer vi behöver sälja någon av dem för att kunna fortsätta utvecklas och för att kunna balansera böckerna och så vidare, så att antingen kommer Zaha eller Wan-Bissaka säljas, men vi kommer inte sälja båda två för det blir för stort avbräck från truppen. Har man sålt Wan-Bissaka, och då blir Zaha kvar. Och det har de ju hållit fast vid, och det är så det har blivit. Och vi såg ju Arsenal dra i Zaha, och då pratades det om att prislappen var för hög, men så tryckte man in 850 miljoner på Pepe istället. Så att det var ju uppenbarligen inte pengarna som var problem där, utan det var nog att Crystal Palace helt enkelt inte ville sälja Zaha, och det är ju den spelaren som kan göra det för dem. Ungefär som vi var inne på med Eden Hazard och Chelsea tidigare, så är ju Zaha den som kan göra någonting som ingen annan i laget kan.
Ja, alltså jag tror jag sätter stort frågetecken på Crystal Palace. Jag tror tyvärr att Roy Hodgson kan bli en av de första tränarna att få lämna den här säsongen. Jag vet inte, det är någonting med att ja, de har ju liksom sålt Wan-Bissaka, och ändå har de inte plockat in spelare på det sättet och breddat truppen. Och han hängde ju ändå lite löst förra säsongen också, innan de räddade upp det där efter vintern. Och med tanke på att Hodgson inte heller var första var, han var ju mer liksom krisdoktor, som Kalle brukar säga, efter De Boer-debaclet där. Jag sätter ett litet frågetecken kring Palace, och jag sätter framförallt ett frågetecken kring Roys framtid i Palace.
Ja, jag tror att alltså, de kommer inte sälja Zaha, det är skrivet i sten. Det skulle de aldrig göra nu de sista dagarna, för då vet de ju att de kommer åka ur. Jag tror att problemet är lite att det var väldigt stor omsättning på mittbackar i fjol. De fick ju aldrig riktigt någon trygghet i försvaret. Då var det bara att lita på att Roys system löste det egentligen. Så jag tror att problemet blir att de har för få som levererar offensivt. Alltså, Zaha gör ju inte egentligen så mycket mål och assist egentligen, men han skapar väldigt mycket och så vidare. Men de måste få igång någon till som liksom avlastar han på att göra mål. Och Christian Benteke kan vi nästan ge upp kring. Alltså, han har inte gått att känna igen egentligen sen debutsäsongen i Aston Villa egentligen. Och där tror jag liksom är det där de står och faller. Och jag ser ingen nu som skulle kunna kliva fram och göra de målen. Så jag tror också att de blir indragna neråt.
Townsend gjorde väl 6 mål tror jag, och 4 assist förra säsongen, vilket ju är helt okej. Alltså, om man ser till ett liksom lag då som inte gör speciellt många mål framåt. Men samtidigt så är det ju ganska illa då att han är liksom en av de bästa målskyttarna i laget. Det är precis som du säger, där är ju ett väldigt stort problem.
Zaha med den statusen han har i laget och den rollen han har och den spelaren är, så ska han ska ju ligga på över 10 mål per säsong. Och det gör han ju inte. Han ligger ju närmare 5 liksom.
Precis. Milivojevic gjorde väl över 10, men han gjorde väl 11 straffar eller något sånt där. Jag vet inte hur många det var. Det var många i alla fall.
Ja, precis. Ja, för Zaha är väldigt bra på att skaffa straffar.
Sannoliken.
Eftersom han kan gå på båda sidor av försvararen och har en bra känsla för att tajma in försvararens fot också.
Mot Liverpool en gång.
Ja, mot Liverpool och så mot Arsenal inte minst. När,
det också.
När, jag vet, var det som jag hade gått ner på vänsterbacken? Det var ju Granit Xhaka som tillfälligt och Zaha sprang ner och hämtade en straff från honom. Det var så tydligt. Ja. Tufft för Crystal Palace. Vidare till Everton då. Ett lag med ambitioner som alltid har gjort några riktiga dundervärvningar. Inte minst Moise Keane från Juventus. Den var oväntad ändå, eller?
Ja, alltså det var den. Och framförallt så är det en riktigt bra värvning. Alltså jag tyckte det man såg av Moise Keane i Juventus förra säsongen. Alltså det var ju... Man blev ju grymt imponerad och det känns också som en smart värvning sett till, om man tänker på hans ålder, unga ålder då. Alltså här är ju verkligen en framtidsspelare, så att ja, där har Everton verkligen gjort ett klipp. Och för en gångs skull, jag vet att man säger det varje år, att Everton ser spännande ut. Men å andra sidan så den här gången gör de ju faktiskt det på riktigt, för att det känns som att de börjar få en väldigt komplett startelva framförallt. Så mycket väl, precis som det här vi pratade om innan med utmanare till topp 6 och sådär. Jag tror definitivt att Everton kan vara med där. Så länge man inte gör, man hoppas väl att Marco Silva har reparerat den här defensiven som skälpte dem ganska mycket förra säsongen. Men då tror, gör man det, så då tror jag att de kan bli farliga faktiskt.
Marco Silva är ju ett geni. Det har vi varit inne på många gånger. Men han har lite problem med att sätta defensiven. Så är det. Det är ganska få hållna nollor i hans lag överhuvudtaget faktiskt. Men några fler nyförvärv som har kommit in. André Gomes som har gjort det permanent. Var ju stundtals i alla fall kanske Evertons bästa spelare förra året. Då, när han var på lån från Barcelona. Har man nu köpt loss honom. Jonas Lössel från Huddersfield. Och sen Fabian Delf har man plockat in från Manchester City. Och det känns lite spännande tycker jag. För att Fabian Delf, som jag gissar då kommer spela på mittfältet igen. Alltså tillbaks någonstans i en roll där han var i Aston Villa före han gick till City. Och där han ju var väldigt, väldigt bra. Alltså det är ju en spelare som säkert inte har blivit sämre under åren i Manchester City heller. Och borde ha ett par säsonger med hög nivå kvar i kroppen.
Det känns som att han har suttit och lyft lön i City och fått skohornas in som vänsterback när han egentligen inte har velat spela där. Men han har gjort det för att han har fått vinna lite titlar och han har fått en bra lön och det är kul att vara med i ett vinnande lag. Jag tror han kan få en ny tändning nu när han får spela i den positionen som han själv givetvis känner är han, sin position. Han är ju en box-to-box-spelare. Jag tror att han... jag vet inte om man fyller ut kostymen riktigt efter Idriss Agar.
Nej, precis, det är ju tappet.
Men jag tror att det är en bra värvning för Everton för 8,5 miljoner pund. Jag tror att han känner sig väldigt revanschugen och liksom motiverad att visa. Säkert om André Gomes som var klass under hösten. Dippade ju sen faktiskt under vintern och våren, ska ju sägas. Men det känns som att de... kommer in med lite mer stadga nu Everton. De har liksom skeppat iväg de här mittbackarna som inte hade någon nytta av. Jag menar Ashley Williams, han hade ju blivit till åren och var ju trött redan för några år sedan. Och Filja Gelka borde ju pensioneras redan för något år sedan också.
Ska ju spela, ska spela Premier League-fotboll han.
Ja, det ska han ju för sig göra i Sheffield United. Men, och det gillar man ju. Men jag tror att Everton nu är mer harmoniskt än vad de var i fjol. Och jag tror att det finns saker på plats nu för att verkligen göra något riktigt bra.
Ja, det känns spännande och det finns en väldigt tilltro till det här laget i den blåa halvan av Liverpool kan jag avslöja. Men det är några bitar som ska falla på plats. Framförallt tappet utav Idrissa Gueye är ju tungt för han var ju den hårdföre mittfältaren där, den bollvinnaren verkligen till PSG har ju han gått för 25 miljoner pund ungefär va?
Så det är frågan kring vem som startar där framme. Är det Richarlison som någon slags ja, ytter som har flyttat fram ett steg? Är det Calvert Lewin? Är det Sankt Osun? Lär ju inte få förtroendet. Den spelaren där framme måste ju göra de målen som Everton behöver. Jag har svårt att tro att Moise Kean går in och bara levererar direkt. Med tanke på hans ålder och så vidare.
Mm. Ja, men från ett lag som utmanar då till ett annat. Leicester var ju, har liksom krabblat sig ur det där hålet som man hamnade i efter den fullständiga triumfen med ligasegern. Fått in Brendan Rodgers som tränare. Det känns som att han har en tydlig idé med vad han vill göra. Värvat in Ayoze Pérez. Permanentat då Youri Tielemans som han lånade in och som ju var väldigt, väldigt bra under det halvåret han spelade för Leicester. Man permanentat då från Monaco. Och allt pekar ju då på att man släpper Harry Maguire för ett världsrekordbud under dagen här idag. Men det känns som att Leicester kan vara okej med det på något sätt. De har ganska liksom gott ställt med backar ändå i den truppen. Eventuellt kommer det komma in någon ersättare då, men jag menar det är bra pengar för Harry Maguire. Det går inte att säga annat än. Det är en bra affär för Leicester.
Nej, där tog du inte i alla fall. Du skrädde inte med orden. Och att få närmare 1 miljard för honom är ju helt sanslöst. Men det är ju såklart en jättebra affär för Leicesters del. Och det är ju, jag tror framförallt att jag är fortfarande lite chockad över att det var så många som ifrågasatte Tielemans när han kom in under januarifönstret. Det gnisslades ju en del bland folk som tyckte liksom att nej, han är bara en bluff och inte speciellt bra. Ja, men jag såg en del sådana reaktioner på folk då som hade sett honom spela och sådär och som inte alls trodde på honom, och så bara flög han in som en virvelvind och blev otroligt viktig för Leicester. Och jag tror att just det där att han nu finns med permanent, han kan avlasta Vardy, det kommer göra honom ännu bättre också. Man har dessutom spelare som, ja men Maddison inte minst, och man har unga talanger som Harry Barnes och så vidare och så vidare. Jag tror att Leicester blir totalt livsfarliga den här säsongen. Ja, där är min dark horse i alla fall.
Dark horse för vad? Så inser på topp 6 där då?
Yes.
Ja, nej, men det kan mycket väl bli så. Jag tycker också att de är gedigna. Det är frågan där med Maguire bort. Vad skapar det för sorts osäkerhet där bak? Vi snackar ändå om en försvarare i absolut toppklass som lämnar. Inga lag blir bättre av att sälja sina bästa spelare och så vidare. Jag sätter ändå ett frågetecken kring vad de förlorar i luftrummet, fasta och så vidare, på att han inte är där. Även uppspelsmässigt. Han har ju en väldigt underskattad passningsfot, Maguire. Man kanske såg han som en slugger när han kom fram i hall och så vidare. Men han är ju väldigt bra på just den här första passningen mellan linjerna. Så att, ja, jag sätter ändå lite frågetecken kring det. Däremot, offensivt tycker jag det ser superspännande ut med just Ayoze Pérez och Tielemans. Och med kombinationen med Vardy speedare som Tielemans kan hitta in bakom. Det kommer bli riktigt vast.
Ayoze Pérez känns så väldigt mycket som en Brendan Rodgers-spelare. Alltså, kan göra det där lite extra, kan transportera bollen förbi en spelare och har ju en poängfot också. Vi har varit inne på det tidigare i den här podden att jag är väldigt förtjust i Ayoze Pérez, men det ska bli kul att se honom i den här miljön. Alltså med lite bättre spelare runt omkring sig än vad han fan någonsin hade i Newcastle. Det var ofta så att han eldade för kråkorna med sitt fina spel och det fanns ingen där som kunde ta hand om passningarna och anfallen han drev upp. Ja. Har släppt Okazaki, Leicester.
Till Malaga.
En trotjänare verkligen.
Och
Danny Simpson likaså, två stycken ligavinnare som har försvunnit. De blir färre och färre kvar i truppen nu, men sånt är livet. Från Leicester då till Liverpool. Där har det inte ens betalt mycket in. Harvey Elliott, född 03.
Galet.
In, och Zapp Vandenberg, mittback. Han är väl också född på 00-talet någon gång. Det är väl inte så mycket, det är väl inte någon spelare som kommer göra några avtryck i startelvan direkt. Harvey Elliott är ju i alla fall sagt att han är inköpt för att vara en del utav seniortruppen liksom. Och han har alltså precis fyllt 16. Gjorde en match på försäsongen när jag såg honom och då var han var riktigt, riktigt bra. Det var liksom en så här, otrolig spelartyp, irrationell och for runt och jagade boll och tog sig förbi och hittade avslut och grejer. Det blir väldigt spännande, men det är ju såklart ett namn för framtiden och han har nog en hel del kvar att göra innan han slår sig in i den där fronttrion. För Liverpool har ju ett bra lag med sig. Man har ju inte släppt någonting annat. Det är Daniel Sturridge som har försvunnit egentligen som gjorde någonting förra säsongen.
Ja, ett fint mål på Stamford Bridge gjorde han ju. Sen gjorde han ju, var inte så mycket mer.
Han gjorde ett mål på PSG också på Anfield. Det var de två insatserna han stod för, kan man egentligen säga. Och det har fyllts på ungefär med en Rian Brewster från ungdomslagen. Det är väl så det har varit ungefär. Så vi kommer känna igen det Liverpool som ställer upp mot Norwich här till helgen från det som spelade i höstas.
Jag påminner ändå om det där. Det viktigaste det är inte att värva nytt, det är att behålla dem man har. Och om man tittar på de andra topplagen så har ju alla tappat någonting i startelvan. Sitter ändå och tappar kompani med ledaren och allt vad det innebär. Liverpool har inte tappat någon. Det är andra året i rad de egentligen inte tappar någon startspelare. Så att, det finns ingen anledning att tro att de skulle bli sämre den här säsongen än vad de var i fjol. Sen kan ju ligan bli bättre och att det liksom blir tuffare matcher och liksom att man inte tar lika många poäng. Men jag tror att de kommer vara på samma nivå som de var i fjol. Och det innebär att det är de och City som slåss där uppe och att det fortfarande är den där stabila defensiven som var så otroligt svår att tränga igenom i perioder.
Mm. Alex Oxlade-Chamberlain tillbaka då från sin långa skada.
Almost like a new signing, det fick jag säga det.
Almost like a new signing, precis. Dessutom pratas väldigt mycket om, eller Klopp har pratat mycket om att Naby Keita kommer komma in i den här säsongen som en annan typ av spelare. Almost like a new signing, fast han spelade hela förra säsongen. det gäller att styra sina budskap.
Absolut.
Så att säga. Du som såg, var du på plats igår förresten, Frida?
Ja, det var jag.
Ja. Så du var ju där och såg dem in the flesh. Hur är din känsla för Liverpool inför säsongen?
Som sagt, under den första halvleken så tänkte jag, satt jag och funderade på vad är det man sitter och tittar på egentligen. Men som sagt, kom ju ut som ett helt nytt lag i andra halvleken, så det är väl ingen fara på taket där. Och jag håller med också om att det är ganska svårt att hitta nyförvärv också när man ska hitta spelare som i princip ska hålla världsklass men är villiga att sitta på bänken. Alltså de spelarna finns det inte speciellt många av. Så att det är inte så konstigt att man kanske har svårt att hitta backup stå till fronttrion exempelvis. För att det är ju det handlar om. Det är ju ingen som kan bli petad där i alla fall.
Nej. Jag säger det också att Simon Mignolet, det blev klart igår att han lämnar för Club Brugge. Det har mycket Club Brugge-spelare som har kommit till Liverpool, eller till Premier League, men nu är det en som lämnar från Premier League till Club Brugge då. Mignolet efter många år i Liverpool. Ryktas om att Adrian, gamle West Ham keepern kommer in som ersättare då, som andra målvakt bakom Alisson Becker helt enkelt. Kommer inte påverka speciellt mycket det heller. Från Liverpool då, direkt över till Manchester City. Ligger bredvid varandra i tabellen redan här nu före vi har börjat spela. Rodri in, det är den stora grejen. Sen är ju frågan då, Vincent Kompany har dragit till Anderlecht. Fabian Delf gör väl inga större svallvågor på hans...
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vad heter det? Uttåg från laget. Så den stora frågan då med Sané, om han kommer lämna för Bayern München eller inte. Ja, det kan få ganska stor påverkan tror jag. Leroy Sané är väl inte någon favoritspelare egentligen för Pep Guardiola vad det har verkat. Han har inte alltid varit given direkt i startelvan. Samtidigt så har han varit väldigt, väldigt viktig för dem när han har spelat. Gjort många viktiga mål och bidrar ju ändå med någonting som de andra kanske inte har. En otrolig speed och en direkthet i sitt kantspel på vänsterkanten.
Ja, han var otroligt bra igår i alla fall under de 8 minuter som han hann spela innan han blev utbytt. Då var han faktiskt, dels var han bra, väldigt bra offensivt och hotade säkert 3 lägen i alla fall där han kom förbi och drog något skott i burgraven där. Och sen så var han även bra defensivt med hemjobbet och så vidare. Så att det är klart att det är en fantastisk spelare, men det är ju någonting. Jag menar Guardiola, det är inte som att han liksom kastar ju inte smickrande ord omkring sig när han pratar om Sané. Däremot gjorde han det kring Rodri efter finalen igår. Och jag tyckte väl Rodri var, alltså han var helt okej. Han stack väl inte ut så där otroligt mycket. Men det märks väl att Guardiola är oerhört glad för att i alla fall ha fått in honom i laget. Och förutom att vara någon sorts Fernandinho alternativ så är han väl framförallt han är ju en liten Sergio Busquets spelare och det har väl Guardiola saknat också ett tag nu.
Trots att han slog bort en del bollar igår. Förvånades lite utav det. Normalt sett väldigt, väldigt passningssäker om man säger så.
Jag kommer ihåg vid den här tiden i fjol när vi snackade om City så sa jag att det som kan fälla dem i ligan är att Fernandinho går sönder. Det fanns en truppbrist där. Så blev han skadad och förlorade de matcherna i december. Nu har de ändå täppt igen den truppbristen som fanns förut. Så det enda frågetecknet nu kring City, det är ju egentligen vad kostade de att tappa liksom kulturbäraren, ledarskapet som Vincent Kompany har ändå stått för de senaste åren. Blir det någon annan dynamik i gruppen när liksom gentlemannen Kompany inte håller de här liksom individualisterna i schack liksom. Det är väl det jag ser, annars så kommer de ju vara förmodligen trycka gasen i botten redan från start här.
Engelsmännen hoppas väl på alltså John Stones, att han ska bli den som kliver fram, för han spelade ju ändå förhållandevis lite för säsongen och det verkar ju ett tag som att han var petad, rent ut sagt. Men nu hoppas ju många att nu när Kompany har försvunnit att han ska kliva fram och ta lite mer ansvar. Så vi får väl se om han gör det.
Han kan ju göra det på planen. Fråga om han kan göra det sådär direkt i gruppen, i omklädningsrummet och träningsplanen och allt det där. Men det vet man ju inte. Det är ju bara avvakta och se. Men jag tror som sagt att det kan bli ett litet tapp i ledarskap från Citystel.
Ja, vi tror väl i alla fall att det är Manchester City och Liverpool som kommer att slåss om det. Två lag som inte har värvat sådär jättemycket men som har behållit sina stjärnor i väldigt hög utsträckning. Kevin De Bruyne till exempel som ju var skadad väldigt stor del av förra säsongen.
Almost like a new signing.
Exakt, och det är ju inte vilken spelare som helst.
Nej, han har ju sett väldigt bra ut på försäsongen också. Och ja. Man kan ju ana att det...
De var också väldigt bra igår.
Det kommer ju bli en dimension till för City just med hans tidiga inspel som de behöver mot låga försvar också. Ja. Den där bollen som bara skär som genom smör liksom, en kniv genom smör bara rakt igenom.
Ja, ja det är en otrolig spelare så alltså. Han var väldigt bra igår också. Så är det. Manchester United, där har vi ett spännande gäng med Ole Gunnar Solskjær ska försöka då på något sätt claw their way back. Till toppen. Man gör det genom att man har värvat Daniel James från Swansea, man har värvat Aaron Wan-Bissaka och man har inte sålt Paul Pogba än så länge, och det är väl de stora grejerna. Sen så är Harry Maguire då på väg in. Så säger jag, vem glömmer jag?
Du glömmer ingen.
Nej, jag har inte glömt någon än. Jo, och sen Ander Herrera har ju lämnat.
Ja, jag har lämnat. Såklart.
Och Lukaku kan väl vara på väg ut också.
Lukaku känns väl rimligt som att han är på väg ut. Jag tror att vi kommer få se ett par nyförvärv till utav Manchester United under sista veckan här. Nu är det ju 3 dagar kvar till deadline day. Missa inte den förresten, vi sänder som vanligt här. Det är ju Premier Leagues deadline day, då kommer vi sända torsdag kväll här. Det kan ni räkna med. Men ja, vi räknar väl med att det kommer ytterligare några värvningar in, eller?
Ja, McGuire kalkylerar in idag eller imorgon. Det lär bli klart när som. Sen är det ju den där intresse för Bruno Fernandes. Det har varit intresse för
Dybala, men det verkar väl inte ha blivit något.
Så det är väl Bruno Fernandes nu då, eller inget. Och det är klart att det finns en kittlande tanke med att de skulle behöva en nummer 10-spelare som är lite bättre än det de har. Och det skulle kunna vara Bruno Fernandes, men jag tror inte de kommer sätta den.
Mandzukic pratades om också.
Ja, precis. Det är ju en intressant spelartyp med tanke på att han kan spela både på kanten, där framme, och är väldigt lojal. Och han gör alltid mål.
Mm. Ja, det är ju bra egenskaper. Ja. Att alltid göra mål är ju en bra egenskap.
Han är ju lite begränsad kanske i liksom länkspel eller korta spel, men som truppspelare är ju fantastisk att ha.
När säsongen tog slut här, Frida, så pratade vi, skojade om hur länge Ole Gunnar skulle ha kvar som United-tränare in på hösten här. Vad är känslan nu, tycker du?
Det är väl fortfarande ganska mycket oklarheter där, framförallt kring honom då som manager. Samtidigt, herregud, ska de göra sig av med en till? Det känns ju också helt orimligt, för att nu får han ju några av de spelarna som han säkert har, eller det hoppas jag i alla fall, att Ed Woodward har konsulterat honom och hört vilka spelare som han känner kan passa in i United. Jag tycker faktiskt hela den här Dybala-situationen, jag tycker att det är ett väldigt sundhetstecken från Uniteds sida att man faktiskt väljer att lämna de förhandlingarna, med tanke på att Dybala inte ens verkade vilja gå dit egentligen mer än för pengarnas skull. Och det känns väl skönt att de faktiskt undviker den typen av övergångar, för det har vi ju sett en del exempel på United vid tidigare tillfällen. I övrigt så tycker jag, ja, de har ju en del liksom intressanta spelare som Daniel James som är så där oerhört snabb, och så de har ju liksom tillsatt ännu mer speed i laget, och det är ganska ungt och sådär. Men framförallt så tycker jag väl att backlinjen är alltså den, om McGuire kommer in, då har man ju verkligen förbättrat den. Det är ju en helt annan backlinje jämfört med vad vi såg förra säsongen, då vi tyckte liksom att det här var ju höll inte för en topp 6-klubb. Nu är det ju helt tvärtom. Jag menar, Wan-Bissaka och Shaw, Lindelöf, McGuire, det är ju faktiskt hur bra som helst. Så att där tycker jag att man verkligen har köpt upp sig eller uppgraderat sig.
Ja, vad tror ni om Manchester United då? Kan de klättra tillbaka till en topp 4-placering, tror ni?
Jag tror det. Jag grundar det på att de behåller Pogba. Han var upp och ner i fjol, men får de bara ordning på hans huvud här, vilket inte är det enklaste såklart. Men det är i kombination med att de har ju ett väldigt bra lag på pappret egentligen. Alltså handlar ju mer om att få ut maximalt av materialet. Och så adderar de då Wan-Bissaka som har ett fantastiskt en-mot-en-spel. Defensivt inte minst. Så de blir mycket mer solida där när Ashley Young spelar där och blir liksom hela tiden.
Ashley Young som nu är kapten, va?
Ja.
Ja, vilket är helt otroligt.
Ska han spela?
Ja, han ska spela reservlagsmatcher, tycker jag. Men och så McGuire då. Det är liksom två pjäser in i det försvaret. Man kan ju göra jämförelsen lite med Liverpool, som får in då Dels Van Dijk och sen Trent Alexander-Arnold i den backlinjen, och det bara liksom, det lyfter de andra och du får liksom saker på plats. Jag tror inte det blir samma effekt, men det kommer bli en stor effekt för Manchester United. Och man får ändå se, vad är det de ersätter för dem? De ersätter Phil Jones. Bara där liksom förstår man ju att det här kommer vara en ganska stor förstärkning, att få in McGuire. Och sen det där mittfältet, där jag tycker att det kan bli intressant om man har mer speed där framme, så tror jag att det pressspelet kommer bli så otroligt mycket bättre av att du har sådana som Daniel James, Lingard i vissa fall, men Rashford och så vidare. Att satsa på de här unga spelarna som har kräm i benen för att verkligen springa i pressspel. Jag tror det kommer vara nyckeln för United. Liksom vinna bollen på rätt ställen och ställa om. Och då tror jag det kommer skydda Pogba lite bättre också. Att spelarna framme kommer pressa på ett bättre sätt så att han blir inte lika liksom sårbar. Mm.
Problemet ligger väl trots allt i just det här med att Ashley Young blir utsedd till lagkapten. Det visar ju också att United har inte så många spelare som Solskjaer uppenbarligen kan se som kapten och som kliver fram och tar ansvar och sådär. David de Gea pratades det ju om, men ja, det, uppenbarligen inte. Och Lindelöf var väl ett annat alternativ som är uppe på bordet. Men det blir trots allt Young i slutändan i alla fall. Alltså det säger ju lite, tycker jag.
Ja, det säger väldigt mycket, tycker jag. Det säger oerhört mycket. Alltså, det är inte så att Ashley Young skulle springa runt med kaptensbinden i Manchester City eller Liverpool eller... inte i någon annan toppklubb överhuvudtaget. Så att det säger oerhört mycket om det ledarvakuumet som finns i det här laget. Och det är ju såklart en jättebrist. Mm. Det är klart att Solskjaer ser att han gärna vill ha Pogba i den rollen. Men han bedömer väl att det går inte med den liksom sommaren som har varit och liksom det är inte rätt signal att skicka. Vill han ha den på De Gea? Ja, det är klart att han ser att De Gea är mycket starkare liksom i omklädningsrummet och så vidare. Men han vill inte ha den på en målvakt förmodligen. Han vill ha den ute på plan. Och då tittar han runt och tittar och ser att det är inte så många alternativ här.
Mm. Nej, det är väl känslan. Helt enkelt. Från Manchester United då till Newcastle United där det största avbräcket förstås Rafa Benitez valde att ta sitt pick och pack och dra till Kina. In kom istället Steve Bruce. Det är ju inte så pickt. Kan man inte tycka samtidigt så Steve Bruce vet väl hur man gör ungefär. När man tränar ett Premier League-lag, men inte så mycket mer än så. Jag vet inte, jag blir så oerhört trött på den här värvningen av Steve Bruce så att jag vet inte vad jag ska bli av. Innan har man i alla fall köpt en spännande Joey Linton och Alan Saint-Maximin från Nice, också spännande. Så helt plötsligt har man ju spenderat lite pengar, men jag vet inte vad Steve Bruce ska göra med de här. Han vet han ens vad det är för spelare han har fått in. Jag vet inte, jag kanske är väl hård här. Dessutom har man tappat Ayoze Pérez som varit deras bästa spelare de senaste åren. Så att jag tycker det ser riktigt, riktigt mörkt ut för Newcastle.
Jag hoppas att man är lite för hård mot stackars Bruce, för att jag menar på pappret är det ju en fruktansvärd nedgradering såklart, och det ser ju alla. Å andra sidan så finns det ju en del ljuspunkter för Newcastle, eller har funnits nu under försäsongen. Jag menar, Joe Linton har gjort, liksom startat två matcher och gjort två mål och verkar ju liksom se ut som att han faktiskt kan vara värd pengarna exempelvis. Så att det finns ju ändå en del kvar i det här Newcastle. Så jag tycker man ska inte ge upp från början.
Nej, det ska man ju inte göra, men visst känns det tungt.
Det är klart att det blir ett tomrum när Rafa nämner, med tanke på hur uppskattad han var på läktarna och i klubben och så vidare. Det kommer att bli tufft, det är ingen tvekan om det. Joel Linton kostar 40 miljoner pund, där ligger ju mycket av liksom deras hopp nu. Kommer han vara den spelaren som kan bära anfallet? Jag tycker att det finns ett lag i övrigt för att rädda ett kontrakt. Men då handlar det också om att någon ska vara X-faktorn där framme.
Men jag bara känner så här, alltså, du får in 30 miljoner för Ayoze Pérez och betalar 40 för Joel Linton. Det känns inte som en positivt byte när man får betala 10 miljoner och sen bli av med en spelare du vet är klass mot en spelare du inte alls vet hur han kommer leverera.
Så är det ju. Det är så marknaden fungerar. Att, ska du köpa någonting så klubbar vet att du har pengar, då är det svårt.
Mm. En liten skandinavisk vinkel också är ju att det kan bli så att 19-årige Elias Sörensen, dansk, kanske möjligtvis får chansen i truppen i alla fall, eller blir en del av den. Han kallas för the most Jordy Scandinavian kid of all time. Bara det är ju spännande och för den epitet.
Måste ju vara en dansk i sådana fall.
Vad har han gjort för att bli det?
Han har ju varit där sedan 2016 tror jag. Sen var han utlånad någon kort session. Men han har väl varit där tillräckligt länge för att säkert snacka lite Jordi Jordi-dialekt och sådär. Det räcker kanske för att man ska benämnas som den mest skandinaviska Jordin som finns.
Ja. Ja, det har han lite att leva upp till ändå. Från Newcastle till Norwich, ett annat lag som kommer kriga i botten, vad vi kan förvänta oss. In har Josip Drimić, kommit från Borussia Mönchengladbach. Patrick Roberts, en talang från Manchester City på lån. Ja, ni hör ju. Ralf Farman från Schalke. Sam Byron från West Ham för inte ens 1 miljon pund. Så att, det är inga tunga nyförvärv direkt. Och samtidigt har man släppt en hel hög med spelare då på lån och för inte speciellt mycket pengar. Det är ju med Norwich så att de, precis som ett par av de andra klubbarna i ligan, inte har samma resurser att röra sig med som många av de andra.
Nej, men det, trots allt så verkar det vara en väldigt positiv vibe i laget. Och det kan väl lätt vara så att vi tycker att eftersom att Norwich inte har varit speciellt aktiva på transfermarknaden att vi tycker att det ser negativt ut. Men de har trots allt lyckats behålla många av de spelarna som var så bra i Championship och har förlängt kontrakt och så vidare. Så de har ju jobbat på ett helt annat sätt än exempelvis Aston Villa. Så att, jag tror väl ändå att det är ganska god stämning. Sen vet de ju att det kommer krävas väldigt, väldigt mycket för att hålla sig kvar. Men så är det ju i och för sig för alla nykomlingar.
Onekligen. Vi skyndar på lite. Vi drar oss vidare till Sheffield United, en annan nykomling. Där har det plockats in lite grann, inte för några jättepengar. Lys Mousset och från Bournemouth som vi nämnde tidigare, 10 miljoner. Ravel Morrison, här står det bara free i mina papper, men han kommer ju från Östersund senast.
Herregud. Ja.
Phil Jagielka då från Everton, ja, jag vet inte. Sheffield United överpresterade ju i Championship förra säsongen. Spelar ju en fotboll som jag inte är helt säker på. Just det, Oliver McBurnie betalar man faktiskt ganska dyra pengar för.
18 miljoner pund, ja.
Ja, precis. Från Swansea. Och ja, det är väl vi är väl ganska många som har Sheffield United eventuellt och som på jumboplatsen inför säsongen, eller?
Alltså att de kommer vara ett av lagen som åker ur, det får man väl utgå ifrån, och allt annat skulle ju vara en stor skräll. Men de hittar ju någonstans någonting i alla fall där i fjol då, under Chris Wilder, att han gjorde någonting som inte kanske har synts i Championship på det sättet tidigare. Fembackslinjen, liksom lite mer offensiv tappning på den fembackslinjen också, med mittbackar som är lite mer äventyrliga, går iväg och så vidare. Jag tror inte det är sättet att spela i Premier League, om jag säger så. Nej. Så att det blir ju att de måste anpassa sig, och det brukar vara ganska svårt. Så att, och de har ju inte några spetsspelare heller. Så att, om man sätter tilltron till att Jagielka ska styra upp det där försvaret, då tror jag man är ganska farligt ute också.
En av nyckelspelarna, Oliver Norwood, han har ju en ganska rolig historia ändå. För han hjälpte ju Brighton att gå upp i Premier League. Men då blev han själv utlånad till Fulham, och sen hjälpte han Fulham att gå upp till Premier League, och sen försvann han till Sheffield United, så han har liksom aldrig fått chansen riktigt i Premier League. Så att det är ju upp till bevis för honom nu då.
Ja, äntligen. Ja, det blir tufft för Blades, så är det bara. Southampton har vi ändå flaggat för vid ett par tillfällen att de kanske kan ha någonting på gång igen. Efter några tunga säsonger, inga jättetransfers. Che Adams från Birmingham för 15 miljoner och Moussa Djenepo från Standard Liège för 15 miljoner.
Danny Ings.
Ja, precis, Danny Ings.
Ja, och så Danny Ings som
kostar 18 faktiskt.
Ja, precis.
20 som var, jag till
och med. Var där redan förra säsongen ju. Som han har gjort permanent nu då. Matt Target till Aston Villa på utlistan, Steven Davis till Rangers och Jordi Klasi till AZ Alkmaar är väl de mest iögonfallande spelarna som har lämnat. Ja, vad tror vi om Southampton då och Hasenhüttels projekt?
Nej, men det känns som att de mår ganska bra, va? Vi har ju hyllat Hasenhüttl väldigt mycket. Och det var ju för att han var ju verkligen en injektion som liksom har stannat kvar också. Så det känns som att liksom, stämningen i Southampton, även om de kanske inte har lika många såna här talanger som de hade för några år sedan, så är väl känslan ändå att de liksom mår ganska okej. Höjbjerg där han såg ju väldigt fin ut förra säsongen och är väl kanske deras viktigaste spelare också och liksom styr mittfältet. Och jag tyckte att Hasenhüttl fick ju in en sån som Nathan Redmond betydligt bättre efter att han hade liksom filat lite på spelsystem och sådär. Så att, nej, men det finns väl mycket positivt i Southampton. Jag tror att de blir ett stabilt mittenlag.
Mm. Någon ska ju vara det också. Det kan ju inte bara vara planker och utmanare uppåt. Någon måste ju vara ett stabilt mittenlag. Det är de och Bournemouth.
Fast samtidigt är det ju inte,
levererar.
Det är inte så många stabila mittenlag eftersom under halvan brukar ju vara så otroligt jämn.
Ja.
Och de som är ovanför det, de är indragna i den där liksom slaget om Europa uppåt. Så det blir ju, jag tycker det är kul med att tabellen har ju verkligen levt de senaste åren. Med att det blir inte så många som ligger där i ingenmans land. Och jag tror i och för sig att Southampton får tufft igen. Hasenhüttl-effekten var ju påtaglig. Man håller in i sig igen i nästa år 2. Det är det jag sätter ett frågetecken kring. Jag hoppas att de är kvar för en traditionsrik klubb som är hemma i Premier League. Men jag tror att de får tufft igen. Deras räddning kan vara att det finns plankor som är sämre.
Precis. Ja, vidare till Tottenham då. Landade på fjärde plats till slut då, förra säsongen. Chelsea klämdes in. Men tog sig till sin första Europafinal. Så att det finns en hel del positivt, tror jag. Även att det har knorrat lite grann. Men tittar vi på inlistan till Tottenham så hittar vi faktiskt spelare. Kors i taket. Och framförallt då Ndombele från Lyon för en 65-70 miljoner någonting, va? En rejäl investering och en spelare som Pochettino verkligen vill ha in. Och en klassspelare som kommer göra Tottenham bättre. Det är helt övertygad om. Har dessutom då fått behålla Christian Eriksen så här långt. Vi får se vad som händer. Det spanska fönstret framförallt då är öppet ett tag till. Det pratas fortfarande lite grann om Real Madrid och Barcelona och sådär, men det, känslan är väl att han stannar nu, tycker jag. Det känns, däremot så var ju Pochettino ute och var lite frustrerad här i förra veckan och menade att ni kan väl döpa om mig till coach istället för manager, för att jag har ingenting att säga till om vilka spelare som lämnar och kommer in. Ungefär så uttryckte han sig. Det är lite anmärkningsvärt och det kanske finns en viss frustration där.
Det var ju de orden ungefär som José Mourinho använde inför säsongen där när det slutade med att han fick gå sen i december. Han började ju där det var precis där förra säsongen där, att han sa att det finns inga managers längre, utan det är coacher liksom. Och det var ju hans sätt att skicka en passning till Ed Woodward på den tiden. Jag tycker att det är lite oroväckande för Tottenham, just den där relationen Pochettino och Daniel Levy, att det börjar bubbla lite där. Han har ju varit ute och gjort något sånt där stick under förra säsongen också, och nu gjorde han det igen om det här med värvningar och så vidare. Så att jag tycker det är lite oroväckande. Annars tycker jag att Tottenham ser riktigt starka ut med Ndombele som kommer in då. Och det där mittfältet som det såg ut i slutet av förra säsongen med Winks som liksom fördelar bollen, Moussa Sissoko som både löper och vinner bollen och driver den också. Och sen med Eriksen, Dele Alli som liksom offensiva kreatörer, så tycker jag
fötter verkligen.
Ja, verkligen. Så det jag tycker det ser riktigt bra ut. Det som är oroväckande, det är ju Spurs och deras ytterbackar.
För den ytterbacken Kieran Trippier då till Atletico Madrid.
Ja, precis. Han hade ju ingen bra säsong i förra säsongen, men och var ju framförallt väldigt väldigt tveksam defensivt. Långa bollar in som han liksom inte kunde hantera. Men räknar de nu med att Kyle Walker-Peters ska ta den första tröjan där, så är det ju väldigt, ja, det känns ju spännande, men det känns ju också som en chanstagning.
Och Danny Rose då på andra sidan har det ju också pratats rätt mycket om i ganska många år ju, att han inte är helt bekväm alla gånger i rollen i truppen där. Jag vet inte hur mycket man ska läsa in i det egentligen, men kanske inte en spelare heller som har nått upp till sina högsta höjder under de två senaste säsongerna. Så bra som han var för några år sedan. Men ja, det är som sagt, det finns några frågetecken på just ytterbackarna. Hur är känslan hos dig, Frida, när det gäller Tottenham?
Nej, men det är väl att det är skönt att de i alla fall har lagt pengarna på ett nyförvärv som känns faktiskt som en spelare som väldigt många andra stora europeiska klubbar hade kunnat köpa. Alltså det är kul att se att Tottenham också börjar kunna göra den typen av rekryteringar. Sen är det väl klart, alltså, man har ju fortsatt problem som nu till exempel att Dele Alli och han åkt på ännu en ljumskskada. Så länge man har de problemen också i en redan hyfsat tunn trupp ändå, så kommer det ju bli ganska jobbigt. Och jag ställer mig jättefrågan till vad som händer med Eriksen, för att ska de få betalt för honom så måste de ju släppa honom nu. Annars känns det ju ganska ovärt också att ha kvar honom och sen låta honom gå på fri transfer. Det är ju ingen bra business heller, så att man får väl räkna med att han försvinner.
En aldrig förälder i samma situation, väl? Är det så? Eller skrev han på nytt?
Nej, han har inte signat nytt. Nej. Men den där klausulen gick ju ut där. Det fanns ju möjlighet, vad jag förstår, att köpa han för 25 miljoner pund. Men det är klart att det finns klubbar som var beredda att lägga det. Men då har han ju indikerat själv säkert att han inte vill gå då. Mm. Och vill stanna. Och det är ju klart att, jag menar, de får bygga vidare på sitt mittbackspar igen där. Och det är ju såklart jättepositivt.
Mm. Ja, Tottenham i år? Topp 4?
Ja, garanterat topp 4. Jag kan inte se att de ramlar ut därifrån. Men jag är inte säker heller på att de hotar mer uppåt heller. De måste åtgärda sin ytterbacksituation för att de ska hota mer Liverpool och City. Mm.
Watford har ju ett sådär lag som pendlar upp och ner i prestationer, minst sagt.
De gillar man ju.
Ett nyförvärv vad jag kan se. Craig Dawson från West Bromwich. Det känns inte som en typisk Watford-värvning, får jag säga. Det brukar ju hitta lite mer spännande exotiska namn än Craig Dawson.
Michael Dawson, där har det varit en Watford-värvning. Han är väl pensionerad nu dock, men...
Ja, men de har väl, å andra sidan, Watford har väl haft en väldigt bra sommar på många sätt. De har ju trots allt lyckats behålla alla sina stjärnor. Så att det har i alla fall inte skett en försämring i truppen. Sen vad är det väl snack om Ismail Assar? Jag tror inte att han är klar än, va? Mm. Men det verkar väl som att det är väldigt, väldigt nära att han ska in. Och då blir ju han dyrast den här sommaren.
Mm. Väldigt spännande spelare. Faktiskt senegales. Har varit given då i det senegaliska landslaget.
Det är ganska hård konkurrens.
Ja, det är det verkligen då, som en offensiv spelare. De var ju framme i final i afrikanska mästerskapen här nu. Ung, väldigt snabb och teknisk. Jag hade honom i mitt fantasylag då förra sommaren i VM. Så jag höll ett extra öga på just honom. För jag hade läst så bra om honom. Han har ju så jättebra koll på honom då i franska ligan där han befinner sig nu. Men just där, riktigt spännande spelare. Det ska bli kul att se om han kommer till Watford och se vad han kan åstadkomma.
Lite intressant med Xavi Gracia också nu då, som gjorde en väldigt bra höst i fjol med Watford. Och de låg med där uppe. Och det var lite snack om honom, liksom, om att han kan bli aktuell för större uppdrag och så vidare. Skulle han fortsätta på den banan den här säsongen, då tror jag att han kommer vara ett av de namnen som nämns när större klubbar, och då menar jag inte premiumklubbarna såklart, men någon större klubb ute i Europa byter tränare. Mm.
Ja, från Watford då, jag tror vi är stabilt mittenlag på dem, eller?
Ja, det tror jag.
Ja. Det är inga nedflyttningsbataljer för deras del den här säsongen. Är vi överens om det, Frida?
Ja, nej, men det tycker jag. Nu har jag sagt att alla ska vara mittenlag i princip. Men det brukar jag göra, känner jag. Jag brukar tippa alla där. Jag är så optimistisk.
West Ham gör igen då en fin satsning. Där har man köpt in Sebastian Haller framförallt från Eintracht Frankfurt. En riktigt fin anfallare som ska spotta in målen åt dem. Men också Pablo Fornals då från Villarreal för 24 miljoner pund. Har släppt Samir Nasri och Andy Carroll. Och Adrian, som vi var inne på, han kommer antagligen ansluta till Liverpool då. andra målvakten där. Det är ju inga tyngre förluster någon av dem direkt, men man är väldigt nyfiken på West Ham i år. Alltså, jag såg dem faktiskt i träningsmatch mot Manchester City just, och det var en match som City till slut vann med 4-1 eller något sånt där, men där West Ham skapade otroligt mycket chanser och spelade väldigt, väldigt fin fotboll stundtals och har ett, tycker jag, ett riktigt, riktigt kul lag. Jag tror att West Ham blir farliga i år. Jag tror att de kan vara med där och utmana om med Everton och med Leicester och med Wolves också, ska vi nämna där, som blir det sista laget vi kommer till sen. Jag tror att vi ska ta med West Ham i den gruppen också. Och det känns inspirerande, tycker jag, att det finns fyra lag som är så pass bra att de kan kriga om det Everton Trophy, vilket jag ändå i slutändan tror att det är det de kommer göra. Ja, vad känner ni? Nu var det jag som höll en utläggning om West Ham.
Ja, alltså jag håller ju med. Alltså jag tycker också att West Ham känns stabila på sätt och vis. Men det är mycket tack vare Pellegrini också, som ju ändå är en så pass trygg tränare. Så att, ja men det är som sagt, jag tror det jag ser mest fram emot kanske, det är att se om Declan Rice kan ta ytterligare kliv. För han hade ju en sensationellt bra säsong förra året. Och nu liksom med ytterligare ett år i bagaget och sådär och lite mer erfarenhet, så kan han säkert bli ännu viktigare för dem än vad han redan har varit. Så att jag ser också positivt på West Ham.
Jag minns att vi typ för prick ett år sedan då satt och här och gjorde ett likadant program och satt och ställde oss frågan till hur West Ham skulle ställa upp på defensivt mittfält just. Och man sa, ja men Declan Rice, vad är det för spelare? Någon omskolad mittback som är 20 år gammal? Det kan väl inte vara något att bygga laget runt. Men där visste han ju vad han gjorde, Pellegrini. Han hade ju förstås sett lite mer av honom än vad vi hade vid det tillfället. Och där finns ju verkligen någonting att bygga på.
Ja, verkligen. Och sen får de ju tillbaka Lanzini som var skadedrabbad förra säsongen. Sparkapital där. Nya Haller, anfallaren som många tror ska spotta in mål. Så att jag håller med. Det kan bli the Everton Trophy för West Ham den här säsongen. Sluta sju alltså.
Ja, precis. Fick ju in ett väldigt fint nyförvärv förra året. Nu tappar jag namnet. Andersson.
Filipe Andersson. Ja, ren klass ska jag säga. Skulle kunna göra ännu mer än vad han gjorde. Ja. För att han har så otroligt mycket talang. Men blir väl lite det där brasilianska. Det är inte så konkret alla gånger.
Men med Lanzini och Filipe Andersson och med Sebastian Haller där fram. Då hotar man ju vilket lag som helst egentligen.
Ja, och så Michael Antonio som är liksom någon slags...
Han kommer farande
bort på högerkanten liksom.
Ja, det ser ut som ett lag som håller ihop det här West Ham nu. Kanske för första gången på ganska länge. Det har varit lite spretigt. Ja. Och så det sista laget. Sist just nu då i tabellen. Wolverhampton Wanderers har plockat in Raúl Jiménez då permanent och från Benfica. Tagit in Den Docker, Jesus Vallejo på ett lån från Real Madrid. Och så har man ju värvat Patrick Crutone från AC Milan för 23 miljoner pund. En väldigt överraskande värvning för många, tror jag. Eller ja, för de flesta i alla fall. Har ju inte haft kanske den utvecklingen Crutone som man hade trott då för ett par säsonger sedan när han slog igenom som den här supertalangen. Levererat lite för lite mål helt enkelt. Frågan är för han kan få någon slags nytändning. Han verkar ju inte alls speciellt nöjd själv över att ha sålts från Milan. Han är ju väldigt, väldigt laglojal och trogen pojke. Men i Wolves är han i alla fall. Vad säger man i England, tror du, Frida, om en Patrick Crutone? Har man koll på den spelaren?
Nej, absolut inte, eftersom att han kommer från Italien. De håller ju inte koll på någon annan liga än sin egen i princip. Nej. Men nej, men i övrigt så det är väl klart att Wolverhampton hade en stark trupp förra säsongen. De har ju en precis lika stark trupp även i år. Och det är väl lite grann det där som vi har nämnt så många gånger tidigare, att de måste bli bättre mot kompakt och lågt stående lag, för att Det var de ju inte direkt. De var en fantastiskt fint facit mot övre tabellhalvan. Och sen när de mötte de lite mer krigande lagen rent defensivt så fick de det svårt. Så att det där gäller det egentligen att skruva på det man redan har. Och plus att Jiménez kanske borde komma igång lite tidigare än vad han gjorde förra säsongen. Han hade ju en ganska tuff höst ändå innan det började rulla på. Så att... nej, jag tror väl återigen att Wolves har alla verktyg man behöver i alla fall för att göra en minst lika fin säsong det här året som man gjorde förra.
Jag har ju uppfattningen som kanske går emot den gängse uppfattningen om Wolves förra säsongen, framförallt tränaren Nuno. I mina ögon är ju en väldigt pragmatisk tränare. De fick ju beröm för sin fina fotboll och sådär. Jag håller ju inte riktigt med om den. Jag tycker att Wolves är framförallt ett bra lag på att neutralisera motståndare. De gjorde jättebra matcher mot topplagen, som du är inne på lite, Frida. Och det rimmar väldigt mycket med hans, liksom, man tittar i detaljerna på hans tränar, liksom strategi, så är det mycket att neutralisera. Det är inte så mycket offensivt att bygga eget egentligen, och bara egentligen pragmatik för resultat. Så jag tycker inte att de är så roliga att se på som andra har liksom tyckt, som jag har förstått i sociala medier, att folk tycker att de är wow. De gjorde bra resultat i fjol. Jag tyckte att det var mer leva på motståndarnas misstag än att bygga själv. Och jag tror att det därför kommer att hålla i sig, just den faktorn att de har svårare mot lag som inte bjuder till själva, där de själva ska liksom styra och driva matcherna. Då har de problem. Jag tror också att det finns en aspekt i att Europa-ryggsäcken nu kommer att bli tuff för dem. Mm. En helt annan sak när du som klubb inte har spelat Europaspel tidigare och så ska du göra det från första gången. De här andra klubbarna som gör det år efter år, men de bygger sina trupper kring det. De är så otroligt breda, de är vana vid dubbelmatchning och sådär. Jag kommer ihåg för några år sedan när man började snacka om det där, så var det många lyssnare och läsare och sådär som tyckte, nej men de viftar bort det där, det var då, det är ingen, och det spelar ingen roll, du kan ju spela två matcher på en vecka, det spelar ingen roll. Men om man tittar på hur fotbollsfysiologin har utvecklats de senaste åren och den vetenskapen man liksom arbetar efter idag, så vet ju alla i branschen att spela två matcher på en vecka, det är en otrolig, liksom, otroligt stor påverkan. Och de lagen som inte har byggt trupperna för det, som inte är vana vid det, så är det väldigt tufft. Och det är bara att titta på de som går ut i Europa, att då blir ligaspelet påverkat. Så jag tror inte att de kommer att sjua i år, det är mitt tips.
Nej, intressant. Det var alla lag då. Har vi plöjt igenom lite grann hur förändringarna har sett ut inför. Det var en riktig genomkörare där, en holmgång som vi säger. Nu har vi ett moment kvar då från min tanke.
Det svarar på 100 000 frågor som har kommit in.
Nej, det kom ju, jag borde inte ens bett om frågor. Jag visste att det skulle dra iväg i tid här. Men vi måste svara på topp 4 vill jag att ni ska vill jag att ni ska ge mig nu. Jag ska också leverera en, men jag har mycket mindre press på mig eftersom det är ni som är experterna. Och så vill jag ha en botten 3. Kalle, jag börjar med dig.
Du får inget svar av mig. Anledningen till det är att chefen har bett mig att tippa ligan som jag brukar göra. Så att mitt tips kommer alltid på premiärdagen, och det är tradition. På fredag startar ju Liverpool mot Norwich, så att då kommer mitt tips. Men jag lyssnar gärna på era tips, så kan jag ju liksom ha nöjet att ta del av dem.
Frida, hur känner du?
Ja, jag får väl ställa upp nu då. Men jag håller fast vid Liverpool som titelvinnare i år igen. Mest för att det var så rättligt att man fick fel liksom så knappt förra säsongen. Så att Liverpool 1, Manchester City 2. Sen blir det så jäkla knivigt alltså. Oj, oj, oj. Frågan är om jag inte tar Tottenham som 3 ändå trots allt. Och sen slänger jag in United som 4.
United som 4?
Ja.
Yeah. Det var som min topp 4 förra året. Jag tror att Manchester City tar sin tredje raka ligatitel. De kommer tappa, precis som alltid. De har så otroligt hög högsta nivå. De kommer ta sina 95 poäng även i år. Jag tror inte Liverpool mäktar med att hålla det tempot. Jag tror att Liverpool kommer komma tvåa på säkert runt 89-90 poäng, och det är en otrolig bedrift. Men det kommer bli en andra plats för Liverpool i år igen. Jag tror att Tottenham kommer trea i år då, till skillnad från förra året. Där Champions League till slut tog ut sin rätt. Och jag tror att Jag ändrade mig igår här när jag satt och funderade på det. Jag tror faktiskt att Chelsea kommer göra det. Jag tycker att, alltså bara det att de får tillbaka Kanté i sin riktiga roll kommer göra dem så oändligt mycket mer svårslagna. Och jag tror att det materialet de ändå har, alltså Hazard, visst, men det är ändå en placering sämre än förra säsongen. Om de kommer fyra istället för trea i år då. Så jag tror Chelsea ändå. Så det är samma topp fyra som förra året, med den ändringen att Spurs faktiskt blir trea den här gången och Chelsea fyra. Och en botten trea, ja, där tror jag ju att Newcastle åker. Jag tror att Sheffield United åker. Och jag tror att Brighton får det tufft faktiskt.
Ja, och jag tror att jag hade Sheffield United i botten där. Kan ha varit Norwich. Och sen tror jag faktiskt att jag satt Burnley på plats nummer 18. Vilket kanske är dumt. Men ibland får man våga.
Mm. Det får man göra. Ja, hörni, det här var verkligen allt vi hann den här gången. Nu har vi hållit på i en timme och 40 minuter. Jag känner mig helt slut.
Ni sitter inte på en veranda som är stängd för att man liksom, det ska bli bättre ljud. Och det, solen står på liksom, för nu kom det sol helt plötsligt. Och jag har tjocktröja på mig. Alltså ni kan ju tänka er hur svettig jag är.
Men den kan du ju faktiskt ta av dig om du vill. Du vet ju vart vi sitter. Du kan ju tänka dig hur mycket luft det är inne i rummet.
Ja, okej, det är mest synd om mig.
Ja, hörni, det är så här vi kommer göra Premier League-podden framöver. Frida kommer finnas med från London, eller vart du befinner dig. Du kanske är ute och far i landet också.
Vem vet?
Vi får väl se, vem vet. Det ska bli en spännande säsong att följa. Kalle, du och jag, vi sitter kvar här i studion, va?
Vi håller oss till den här studion.
Ja, vi undviker den där typen av utflykter. Och sen så är vi tillbaka nästa vecka igen då med en... Då kommer jag trots allt vara bortrest, då kommer det komma in en vikarie för mig. Men sen så kör vi säsongen igenom, det ska bli riktigt spännande. Missa heller inte Sillypodden, kommer imorgon, och sen har vi deadline day då för Premier League på torsdag. Det kommer en deadline day till i slutet på augusti, ja. Ni hör ju själva, det blir mycket fotboll framöver. På återhörande säger vi härifrån i alla fall.